Så där, då var vi live and kicking again med dagens juridikpodden. Idag under något speciella omständigheter, William Eriksson här som vanligt vid intervjumikrofonen i något improviserad studio och Stefan Wahlberg i någon form av karantän medverkar på distans idag. Hur står det till?
Jo, det är bra. Det är fullständigt utmärkt. Att karantänen förekommer har ingenting med min hälsa att göra egentligen, utan det beror på att jag ska genomgå en operation och min kirurg har satt mig i karantän i 7 dagar för operationen så att jag inte händelsevis skulle drabbas av eller smittas utav corona. Och därför så arbetar jag hemifrån.
Det är skönt det här med liksom ordet karantän, för det har man använt rätt mycket. Men innan pandemin så kändes det som att ordet karantän var någonting man hörde om typ en försäkringsmäklare skulle gå till ett annat försäkringsbolag och inte fick arbeta i branschen på 3 månader eller någonting sådär. Jag vet inte när jag använde ordet karantän innan corona dök upp. Vad säger du?
Nej, jag förknippade det nog före corona mest med faktiskt veterinärmedicinska åtgärder med anledning av husdjur och sådär som skulle föras mellan olika länder in i Sverige. Då skulle ju de sitta, till exempel hundvalpar, i karantän för att då utröna huruvida de var friska eller inte.
Ja, det är jäkla märkligt. Det är mycket man har lärt sig under de här åren, men för en gång skull kanske vi ska helt enkelt strunta i att snacka om corona. Jag tycker vi kan gemensamt, vi bestämmer det bara här och nu, att vi struntar i corona, men vi tar ett annat ämne som vi har pratat om minst 20 gånger i den här podden, och det är vi inte ensamma om, nämligen Palmemordet, Stefan, som har presenterats en ny, nästan alternativ teori här knappt 1,5 år efter att Peterson heter han, det är alltid svårt med det namnet, presenterade Skandiamannen Stig Engström som den tänkbara mördaren. Vad säger du? Berätta om det här nya spåret.
Ja, kort och sammanfattningsvis kan man ju säga att det är Svenska Dagbladet som under torsdagen släpper den här då nyheten, där man under en längre tid har grävt tillsammans med, eller utifrån uppgifter ska jag säga, som kommer ifrån så kallade privatspanare. Jag tycker att ordet privatspanare kan ibland låta lite nedlåtande och nedvärderande, men i en objektiv mening, ovärderad mening, så handlar det om privatspanare som då självmant har grävt fram ett antal intressanta omständigheter som då har visat sig överensstämma väl med uppgifter och dokument som man också kan få ut från polisen och Palmeutredningen. Och kort så handlar ju det här om att en person som idag är vid livet och som är idag pensionär i ett anonymt brev efter mordet har både medgivit att det var han som utförde mordet på statsminister Olof Palme och också i samma brev skickat med 2 patronhylsor från precis den typen av ammunition som då användes vid mordet. Man har aldrig lyckats spåra vem den här anonyma brevskrivaren var, inte ens genom säkerhetspolisens försorg som den öppna polisen vände sig till. Trots att i brevet fanns vissa, vad ska vi kalla det för, markörer om intressen för den här personen, och inte minst att han slogs för någonting som i Svenska Dagbladet har beskrivit som en trafiksäkerhetsfråga som han brann väldigt mycket för och ansåg att både Olof Palme i sin tidigare egenskap av kommunikationsminister, men också i senare som statsminister, bar det yttersta ansvaret för. Det har senare då visat sig att den här mannen både var skicklig skytt, han hade licens även för ett vapen som i samband med en annan brottsutredning hade beslagtagits utav polisen. Han hade hotat någon myndighetschef och då beslagtog man det här i och för sig licenspliktiga och fullt lagligt innehavda vapen som då utgjordes just utav en sån revolver som då anses vara den typen av vapen som har använts vid mordet på statsminister Olof Palme. Och därefter så har det då också uppdagats att han vid ett antal tillfällen har visat stort hat mot myndigheter, myndighetsutövning och så vidare och så vidare. Och detta sammantaget då fick de här 2 privatspanarna att för ungefär 1,5 år sedan i samband med att chefsåklagare Christer Peterson då meddelade sitt beslut om att lägga ner förundersökningen. Det föranledde dem att kontrollera vidare utifrån den här uppgiften och tillsammans med, får man väl säga, då Svenska Dagbladets grävande reportrar som Frida Svensson och Mattias Ståhle tror jag det var, va? Så har man då till slut kunnat presentera ett paket av uppgifter som är omöjliga, kan man säga, att i vart fall kringgå som nonsens. Det är så pass mycket att tidigare palmutredare här har varit ute idag och sagt att det här borde ju naturligtvis undersökas. Den här mannen som nu är identifierad och som Svenska Dagbladet dessutom har pratat med har aldrig blivit förhörd tidigare. Och det märkliga är att både patronhylsorna som skickades till det här brevet är borta, och att det vapen som beslagtogs, alltså den här revolvern, inte längre heller finns kvar, eftersom dåvarande SKL, alltså Statens kriminaltekniska laboratorium, hade lämnat den helt enligt rutinerna till försäljning från en privat vapenhandlare i Småland. Och denna revolver har ännu idag via Svenska Dagbladet och privatspanarna inte kunnat spåras, men skulle naturligtvis med hjälp av polisens rättigheter och befogenheter kunna spåras sannolikt. Så att även den tidigare spaningsledaren Hans Melander vid jag får säga, Rikskriminalen, men numera heter det nationellt operativa avdelningen. Han uttalar sig för Svenska Dagbladet och låter väl förstå att, eller han säger rakt ut att förundersökningen är nedlagd och det krävs ett åklagarbeslut för att kunna vidta någon ny åtgärd i den här delen. Men att han inte tror att då förundersökningsledare Christer Petersson kommer att få med på det. Och det meddelar även Petersson själv till då bland annat Svenska Dagbladet, att ärendet är avslutat och att det här inte finns skäl nog att gå vidare. Nu blev jag långrandig, det hörde jag, men det krävdes för att kunna ge en återblick på vad jag idag har inmundigat mig från Svenska Dagbladet.
Ja, det tycker jag var bra gjort av dig. Och det här reser ju frågor, inte minst för oss som är rätt intresserade av det här. För det första tycker jag, när man tittar på det här reportaget från Svenska Dagbladet och de här bilderna som man har tagit på den här mannen med någon form av gul sportväska och någon dunjacka och sådär. Det finns ju vissa likheter med Stig Engström, får man ändå säga. Och sen mycket av det du berättar här om att han själv då skulle ha gett sig till känna som mördare genom det här brevet. Hans påstådda hat mot myndigheter och politiker och sådär. Det låter ju, eller vad säger du Stefan, låter inte det ganska lik det som har sagt om Stig Engström tidigare?
Alltså, det är naturligtvis så att till skillnad från Skandiamannen så har den här personen inte fysiskt kunnat bindas till eller placeras på brottsplatsen i så nära anslutning till mordet som när det gällde Skandiamannen. Men det här är naturligtvis, alltså det är fullständigt uppenbart att hade de här uppgifterna funnits när förundersökningen var up and running, så hade de utretts inom ramen för det, får man säga, minutiösa utredningsarbete som har pågått sedan mordet 1986. Därför att det är så påfallande många både konkreta omständigheter, men också omständigheter kring den här mannens person som naturligtvis borde utredas. Det faktum att då Christer Petersson, chefsåklagare Christer Petersson, inte nu vill öppna den här, eftersom han för 1,5 år sedan själv la ner utredningen, är kanske ett formellt bevis för att den här utredningen aldrig formellt borde ha lagts ner, utan att man då borde ha kanske förklarat omständigheterna kring då den så kallade Skandiamannen och därefter i vårt fall inte formellt lagt ner utredningen, vilket nu formellt begränsar både polisen och naturligtvis även åklagarens möjligheter att utreda nya uppslag som det här onekligen får anses utgöra.
Ja, men jag kan liksom inte riktigt frigöra mig från det här, för jag menar, om man tittar dels på vad Christer Petersson har sagt, men om man också tittar på den här boken och det här filterreportaget där liksom upprinnelsen egentligen var till, som jag tror, det här utpekandet från Christer Peterssons sida, så är det ju så pass många, som du sa där, omständigheter kring den här mannens persona och personliga inställning till saker och ting, och möjligtvis då även den här viljan att liksom själv ange sig som mördaren, som är så otroligt likt det man har sagt om Skandiamannen, och det har ju i mångt och mycket, tycker jag, varit det som har legat till grund för utpekandet av Skandiamannen som en potentiell Palmemördare, om man då även lägger till det faktum att han ska ha befunnit sig nära på platsen och sådana där saker. Men det gör det ju hela extra pikant. Sen är det ju så här, vi pratade om det här tidigare i morse när den här rapporteringen kom ut, och du sa till mig att det här blir ju någonstans en prestigefråga också för Christer Petersson, huruvida han ska, så att säga, våga eller vilja eller orka öppna upp den här förundersökningen igen. Och det är nog inte så säkert, tror jag, att han kommer göra det.
Nej, det tror inte jag heller. Men än en gång, jag hänvisar till vad Hans Melander, alltså den tidigare spaningschefen i Palmeutredningen, sa till Svenska Dagbladet, eller säger till Svenska Dagbladet i dagens stora reportage, att om förundersökningen hade levt idag, så tycker jag definitivt att det här, att det hade varit värt att förhöra den här personen. Det säger alltså spaningsledaren i Palmemordsutredningen. Det vill säga, indirekt så säger han att det borde polisiärt utredas och gås vidare med de här konkreta uppgifterna. Men eftersom FU-ledaren Petersson då, inom citat, direkt citat för Svenska Dagbladet och Hans Melander, säger att Petersson håller sig, citat, kallsinnig till tipset som sådant och uppgifterna, så kommer det här inte att kunna utredas och undersökas. Och jag tycker att det är lite intressant att Petersson har den inställningen. Det kanske är ännu mer intressant att överordnade åklagare till Petersson, som har all möjlighet att ta över hans förundersökningsledning och beslutet om att lägga ner förundersökningen, ska fortsättningsvis behöva leva med de här frågetecknen, och att svenska folket kanske ska behöva leva med frågetecknen kring att nya idéer och spår som uppkommer och har konkret bäring och som är till och med av spaningsledaren bedöms skulle vara intressanta att bli föremål för förundersökning, att det aldrig ska kunna bli utrett till följd av att en chefsåklagare en gång fattade ett visst beslut. Det finns både överåklagare och ytterst riksåklagare som faktiskt skulle kunna gå in och säga nej, nu öppnar vi den här utredningen igen och gör som spaningsledaren faktiskt själv säger skulle vara intressant, nämligen förhör den här personen inledningsvis. Därefter så får man ta nya beslut, va?
Det här är ju en podd, och då ges ju lite utrymme för andra typer av diskussioner än i vissa andra sammanhang, och min känsla har ju hela tiden ända sedan den här presskonferensen varit att den här spaningsledaren Hans Melander inte riktigt har varit tillfreds med att det är 100% säkert att det är Stig Engström som är den mest troliga gärningsmannen. Jag tycker redan på den här presskonferensen att han såg lite plågad ut, och även tyckte jag ibland försökte liksom prata en del om de här andra spåren. Han lät rätt intresserad av det Sydafrika spåret på den presskonferensen, som han gärna ville framhålla att det också hade varit ett intressant spår. Och det måste ju vara väldigt jobbigt att vara Hans Melander om man hela tiden har känt att nej, det här är nog inte rätt beslut, och sen så kommer den här dokumentären, höll jag på att säga igen, men den här tv-serien på Netflix som handlar om just Stig Engström, och den kanske övertygade fler än de som var övertygade innan om att det är Stig Engström som är skyldig, och sen så pang, en månad senare så kommer de här uppgifterna från Svenska Dagbladet. Det kan inte vara lätt att vara Hans Melander idag.
Nej, och jag måste ju säga då att jag hade ju själv dukat upp här och satt och tittade på presskonferensen live då i juni förra året när det här beslutet skulle meddelas och beskrivas och så vidare. Och det här Västgötaklimaxet var jag ju inte ensam om att uppleva, utan det var ju väldigt, väldigt många delar av befolkningen som både var mer eller mindre insatta i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme som säger egentligen inte förstod, och personligen tänkte, har jag somnat till någonstans, för att jag tyckte att det liksom inte var någonting att hålla presskonferens om, och i vart fall inte att gå så långt som FU-ledaren Petersson hade gjort det här. Men en av de saker som jag i detalj själv reagerade på var den här något famösa märkliga inledning som var upptakten till presskonferensen, där man redogjorde för tidigare spår och uppslag, där allt från teorier av typen polisspåret till då den tidigare åtalade och sedermera friade Christer Pettersson togs upp och gick igenom. Även då PKK-spåret nämndes. Men där togs även det så kallade Sydafrika-spåret upp. Och mitt under den presskonferensen, live i tv, så säger då spaningsledaren Hans Melander att Det var det, det är det spår som han personligen mest möjligtvis trodde på, va? Och sen kommer man att presentera en helt annan lösning på det här mordet som då ligger till grund för nedläggningen av hela förundersökningen. Och det här blev ju på något sätt ganska paradoxalt, tycker jag. Så att med detta sagt så får man nog säga att Hans Melander inte kanske spelar på exakt samma lyra som åklagare Petersson gör.
Nej, det är onekligen väldigt intressant. Vi får se vad som händer med det här tipset eller reportaget här i efterhand. Men låt oss gå vidare.
Får jag bara säga en sak? Jag har sagt det tidigare när vi har pratat och jag tycker det är väldigt viktigt i de här sammanhangen att säga, jag har ingen aning om vem som mördade statsminister Olof Palme. Jag kan inte heller så att säga, värdera helt alla dessa uppslag och spår som har funnits, vare sig det handlar om Skandiamannen eller det här. Men en sak är i varje fall klar, att saker och ting måste utredas. Och det här kommer ju att förfölja det svenska rättsväsendet, den svenska befolkningen, om inte den här typen av möjligheter finns i framtiden att faktiskt kunna utreda konkreta, intressanta uppslag som plockas fram av utomstående, i det här fallet privatspanare och journalister. Där ska jag sätta punkt.
Bra. Det är inte bara nya spår när det gäller Olof Palmes eventuella mördare som har dykt upp de senaste dagarna. Vi har även sett justitieombudsmannen få en löneförhöjning, eller samtidigt justitieombudsmän, och vi har också fått se en arvodeshöjning till riksdagsledamöterna. Och Stefan, det här är någonting som gör Nämndemännens riksförbund oerhört upprörd. I en debattartikel på Dagens Juridik så skriver man att det här gör dem oerhört ledsna och bestörta när de får läsa om de här löne- respektive arvodeshöjningarna samtidigt som ingenting har hänt med nämndemannarvoderna på 14 år, tror jag. Och vad säger du om det här? Är det rimligt att Nämndemännens riksförbund är så extremt upprörda över de här löne- respektive arvodeshöjningarna?
Att de är upprörda över arvoderna för nämndemän är en sak, men att det så att säga jämställs med löneförhöjningar för justitieombudsmännen respektive arvodesförhöjningar för riksdagsledamöterna, det är liksom en jämförelse som jag tycker haltar lite grann. Alltså förbundsordföranden här för Nämndemännens riksförbund, Stefan Blomqvist, han pekar ju på att arvodet för nämndemän inte har höjts sedan 2007, va? Och det kan man ju tycka är lite märkligt. Och att det då utbetalas 500 kronor brutto för en heldags tjänstgöring som domare i domstolen. Ja, och att efter skatt då skulle kvarstå cirka 300 kronor för 8 timmars arbete. Det här är ju, det kan man diskutera och man kan verkligen fråga sig varför det inte har indexreglerats på 14 år. Men det är samtidigt så att det som Stefan Blomqvist faktiskt inte nämner i artikeln är att det här arvodet går utöver den ersättning som alla nämndemän har rätt att få för den faktiska löneförlust som man gör under sin tjänstgöring som nämndeman. Det vill säga den som är vald att verka som nämndeman i svenska domstolar, och det är ungefär 8 500 personer i Sverige. De jobbar mellan kanske 10-20 dagar per år. De har till att börja med en lagstadgad rätt att vara ledig från sin anställning som man har. Ungefär som de som gjorde tidigare, i vart fall så kallade repetitionsmånader i militära. Man kan alltså inte som arbetsgivare motsätta sig att en anställd som ska tjänstgöra som nämndeman gör det. Och de har då i samband med sin ledighet också rätt att från domstolarna få en fullständig ersättning utav den inkomst som man i och med ledigheten går miste om. Va? Därutöver får man då det här arvodet som motsvarar 500 kronor per dag och är skattepliktigt. Sen finns det en massa andra saker som vi kanske inte behöver fördjupa oss i, men det kan ändå vara värt att nämna att om tjänstgöringen pågår efter 16.30 så får man 150 kronor extra, och om resvägen till domstolen är längre än 5 mil så får man ett särskilt inställelsearvode på 100 kronor per dag, och behöver man barnpassning till barn under 12 år så får man dessutom ersättning för det och så vidare. Va? Så att det här är inte sett som ett yrke att vara nämndeman. Tvärtom, det är sett som någon form av förtroendeuppdrag, och därför så har man sagt att utöver den lön som man går miste om och också får ersatt, så får man 500 kronor per dag så som någon form av, jag får säga plåster på såren, men i vart fall någon form av arvode för att man gör någonting.
Ja, jag tycker så här, jag tycker nämndemännen gör ett jätteviktigt jobb, men jag har nog sällan stött på en grupp av, jag ska inte säga yrkesgrupp, för det är ju som sagt inget yrke, men en grupp av människor som är så extremt lätt trampade på tårna. Jag tycker att nämndemännen hörs väldigt mycket, inte minst på Dagens Juridik, där de ofta skriver debattartiklar som ibland är bättre än, vissa är bättre än andra, men jag tycker att det går liksom inte att springa runt och bli upprörd över att några av Sveriges högsta tjänstemän, det vill säga justitieombudsmännen, får en löneförhöjning i enlighet med liksom hur övriga löneförhöjningar har sett ut på marknaden och liksom justerat till inflationen och liknande. Och att våra riksdagsledamöter får 1500 spänn mer i arvode varje månad. Det är ju inte nämndemännens sak att springa runt och bli upprörd över det.
Ja, men samtidigt så är det så här, för att balansera den bilden något, så är det så här att Stefan Blomqvist representerar 8500 nämndemän och har naturligtvis sitt uppdrag som förbundsordförande att tillvarata deras intressen. Och det här var ju en möjlighet för honom att kunna göra det, och jag håller med, som jag håller med både dig och vad jag sa inledningsvis om att det, jämförelsen haltar, va? Men nu såg han den möjligheten och så skrev han den här debattartikeln och ja, jag vet inte, skulle det ske en höjning så skulle den säkert vara indexreglerad, eller det skulle ändå hamna på marginalen, för det skulle handla om hundralappar, och utifrån det perspektivet kanske man snarare skulle diskutera, är det överhuvudtaget rimligt att kräva att människor ska jobba som nämndemän eller tjänstgöra som nämndemän i 8 timmar, vare sig de får 500 kronor eller 800 kronor om dagen, så att säga.
Jag vänder mig inte mot att nämndemännen vill ha mer betalt. Jag vänder mig emot argumentationen som grundar sig i löneförhöjning hos JO. Jag tycker att det liksom, vill man ha högre ersättning för ett arbete eller liksom en sysselsättning, som vi ska kalla det, som nämndemanna sysselsättningen är, då måste man nog ha en bättre argumentation. Och det gäller ju i synnerhet mot bakgrund av de klagomål som titt som tätt riktas mot nämndemännen. Vi pratade ju om det här ganska nyligen när det var någon tingsrätt som röt till ordentligt mot den lokala nämndemannaföreningen och sa nu får det vara slutsovet under rättegångarna och sådär. Så att de har ju en ganska dålig förhandlingsposition, och ska man då förhandla sig till ett högre arvode, då får man nog använda sig av lite bättre argumentation än att jämföra sig med justitieombudsmännen och riksdagsledamöterna.
Ja, sen är det också så, men då börjar vi komma in på principfrågorna kring nämndemännens existens eller inte. Men de har ju faktiskt de senaste 10 åren marginaliserats eller rättare sagt reducerats bort från ett antal, inte minst komplicerade skatterättsmål som avgörs i förvaltningsdomstolarna och lite annat sånt där. Så där man anser att deras kompetens, bristande juridiska kompetens, men kompetens i kraft av att vara kloka samhällsmedborgare inte är varken nödvändig, behövlig eller kanske ens gör sig särskilt bra när det är rena rättsfrågor av väldigt komplicerad skatterättslig natur till exempel som ska avgöras. Men den kritik som jämna mellanrum kommer mot nämndemän är ju regelbunden och som vanligt också alltid noga med att påpeka att det är svarta får och undantagsvis som de här nämndemännen hamnar i de här blåsväderna, och det ska inte drabba alla andra duktiga nämndemän. Samtidigt så ska man ha klart för sig att jag kan inte statistiken, men i 9 fall av 10, kanske mer än så dömer nämndemännen precis som rättens ordförande gör i tingsrätterna. Och frågan kan man ställa sig vad de egentligen tillför i den dömande meningen mer än att de på något sätt utgör allmänhetens representanter i domstol. Personligen, och det har jag tidigare salufört, så är jag snarare för ett jurysystem som man har i anglosaxiska länder än det svenska nämndemannasystemet, där en lekmannadomare som en nämndeman är har precis samma tyngd i sin röst som en juristdomare, faktiskt vare sig det tingsrätt eller hovrätt.
Ja du Stefan, det är ju vitt skilda ämnen här. Vi skjuter brett i Dagens Juridikpodd. Nu ska vi prata om HD-avgöranden. Det är ju faktiskt inte så ofta vi gör det, trots att det är landets högsta domstol och så att säga prejudikatsinstitut, för att använda ett knivigt juridiskt ord för den som inte hade använt sig av det tidigare. Och jag tänkte först och främst att vi ska prata om ett HD-avgörande som kom förra veckan, som ju, jag tror åtminstone berör en väldigt stor del av vår befolkning. Det handlar om en man som lånade ut koden till sitt mobila bank-ID till sin sambo för att hon skulle kunna hjälpa till att betala deras gemensamma räkningar. Men hon gick lite längre så vände sig till Svea Ekonomi där hon tog ett lån på 20 000 kronor, och efter att den här processen har vandrat från tingsrätt till hovrätt, högsta domstolen, så står det nu klart att nej, det är den här mannen vars bank-ID hon signerade det här lånet med som är betalningsskyldig till Svea Ekonomi. Och ja, vad tror du Stefan, det måste ju vara 20-30% av Sveriges befolkning som någon gång har, eller mer än så, lånat ut koden till någon form av bank-ID eller lånat ut sin legitimation eller någonting för någon annan för att få hjälp med något.
Ja, jag har ingen aning om andelen. Jag har då aldrig gjort det, varken till min sambo eller till någon annan i min närmaste krets. Men det är nog riktigt att man ägnar sig åt den typen av tillit och därmed lämnar fullmakter till sina närmaste. Just det här syftet som den här mannen säkert har gjort. Det heter till och med tillitsfull makt. Att hon ska kunna betala räkningar och så, bland annat via hans konto. Och det här är lite intressant, därför att det högsta domstolen slår fast är ju att den här typen av då digitala ID-handlingar i och för sig kan tänkas med fullmakt lämnas till någon annan, men att man också får då ta ansvar för detta. Man säger också i domen, man skriver också i domen, att tredje part, i det här fallet då Svea Ekonomi, skulle ha haft en skyldighet att göra mer djupgående kontroller av vem som egentligen tecknade och tog det här lånet utav dem, om det hade handlat om ett större belopp, men att det här får anses ligga inom ramen för ett mindre lån då, i storleksordningen 20 000, och att därmed har de inte haft någon skyldighet att kontrollera då att den här som då tog lånet, det vill säga formellt sett mannen, verkligen var den som stod bakom det och för den delen hade kontroll över sin bankdosa. Men i de här mer vardagliga sammanhangen, säger HD, så måste den då tillitsfull makt falla tillbaka på den som har lämnat det till, som i det här fallet, sin sambo.
Jag tycker man kan se på det här avgörandet på flera sätt. Ett är ju att egentligen när man tittar på det lite ovanifrån så är det ganska självklart. Alltså den som står som undertecknare av någonting ska väl normalt sett bli den som i det här fallet då blir betalningsskyldig. Men jag tycker också man kan se det ur en annan synvinkel, att det här är ju trots allt för många ett ganska vanligt handlande, och jag kan ju tycka, för om vi ska bli lite mer juridiska här, att han lämnar en sorts fullmakt till henne att göra en viss sak, nämligen betala räkningarna. Att hon sen väljer att begå ett brott mer eller mindre gentemot honom genom att ta ett lån som han inte har, liksom, det ingår inte i den här fullmakten som han gav till henne från början. Det borde ju inte drabba honom, så kan man också se på det. Det vill säga, på ena sidan så är det ganska självklart, och andra sidan mellanmänskligt så kan jag säga att det känns lite tveksamt.
Alltså, för att fortsätta vara lite juridisk här då, så är det ju så att det här i princip var för stora delar av det du säger, vad högsta domstolen också pekar på, att en tillitsfullmakt som i det här fallet har lämnats av mannen i fråga till sin sambo kan begränsa sig till ett visst ändamål, och det har det ju varit i det här sammanhanget. Men eftersom det inte ankommer på tredje part, det vill säga Svea Ekonomi, att kontrollera den här typen av kallar för vardagliga transaktioner och ett lån upp till 20 000 som det handlar om, så är det här i slutändan en fråga som inte högsta domstolen överhuvudtaget bör eller ta ställning till, mellan mannen som lämnade den här fullmakten till sin sambo och sambon. Det vill säga, man skulle kunna tänka sig att han regressvis kan begära de här pengarna ifrån sambon om det så att säga är ostridigt och eller i vart fall visat att hans fullmakt inskränkte sig till ett visst ändamål som hon överskred. Då har ju hon så att säga försatt sig i en skadeståndsmässig situation gentemot honom som rent praktiskt naturligtvis kan bli föremål för antingen omedelbar betalning eller också en tvist. Nu brukar det inte gå till så inom hushåll som bekant, men
nej, men samtidigt så innebär ju den här domen på något sätt att om den som lånar ut sitt bank-ID och någon annan tar ett lån på 250 000 kronor, ett blankolån med 14% i ränta, så kan man bara dra därifrån med pengarna, och så är det den som har lånat ut sitt bank-ID som kommer bli betalningsskyldig.
I ett sånt läge så är det, alltså i ett sånt läge så kommer ju, om man bara drar, då kommer ju varken den vars bank-ID har missbrukats eller den som har lämnat lånet att få tag på individen.
Men om jag bara sticker iväg med pengarna när du har lånat ut ditt bank-ID till mig, så sitter du kvar här i Sverige då. Då kan du inte få tag på pengarna, och det är ditt fel att du har lånat ut bankdosan till mig. Det är det HD säger här.
Ja, och det här är då ett civilrättsligt avgörande. Någonstans här går en gräns över till straffrättens område när man om det hackar, om det, så vitt jag förstår ska det vara närmast omöjligt, men i vårt fall om man lyckas hacka eller på ett svikligt sätt eller genom hot eller våld kommer över koden och bank-ID. Man kan ju tänka sig många sätt som man kommer över på.
Klassiskt bedrägerisamtal liksom.
Ja, och sen använder det, då är det ju straffbart förfarande, så ska jag säga.
Ja, HD:s dom innebär i alla fall att man ska ta lite försiktigt med att låna ut de här koderna. Och med det sagt ska jag säga att vi är inte riktigt klara här med varken podden eller med Högsta domstolen. För igår när vi spelade in det här så kom det ännu ett intressant avgörande från Högsta domstolen. Och då gjorde HD så här att man stoppade en utmätning som Kronofogden ville göra av en fastighet som ägdes av en sexbarnsmamma. Och det gjorde man bland annat med hänvisning till barnkonventionen och barnens bästa. Det vill säga, det skulle inte vara förenligt med barnens bästa att Kronofogden utmätte det här huset. Och det handlade ju bland annat om också att fastigheten var inte värd så mycket pengar, och de här borgenärerna, alltså de som kvinnan hade skulder till, skulle inte få så mycket pengar även om Kronofogden utmätte den här fastigheten och sen sålde den. Det här är intressant, Stefan. Det är inte det första, men det är liksom inte det hundrade avgörandet som grundar sig på barnets bästa i Högsta domstolen heller.
Nej, i princip kan man säga att barnkonventionen, alltså FNs barnkonvention, införlivades i svensk rätt för, ja, det är ett år sedan nu va? Så har väldigt många underrättsdomar, man kan säga att det spretar i praxis, men väldigt många underrättsdomar har i princip ändå gått på i sådana här sammanhang borgenärernas linje och inte ansett att det har varit oskäligt att göra sånt som har drabbat barnen. Man har så att säga ansett att barnens bästa får ge vika för andra då viktiga rättsliga intressen då, som till exempel borgenärer kan ha när det gäller att driva in fordringar. Här sätter då HD ner foten och stryker sig under att det är fortfarande den principen som gäller, att ingen kan så att säga anse att ens bostad är ovillkorligen fredad bara för att man har barn. Vilket ju naturligtvis skulle vara stötande, att det i praktiken handlade om att skaffar man bara barn så kan man ge 17 och betala sina skulder, för de kommer ändå inte åt det enda jag äger, nämligen min bostad. Va? Men man skriver också att, och det är ju egentligen inte någon rocket science inom juridiken, för det görs en rad olika behovs- och proportionalitetsbedömningar, och redan i lagen när det gäller just utmätning så pratas det om att det ska vara försvarligt. Så redan utifrån de bestämmelserna så ska en utmätning just vara försvarlig. Och dessutom så finns det en stark praxis på att utmätning av just fastigheter ska ske i sista hand om det handlar om fastigheter som utgör bostad. Och även där ska man då vara varsam om det inte är oundgängligen nödvändigt. Här väger man då in därutöver. Gör man en försvarlighetsbedömning utifrån barnkonventionen och säger att då har det här skyddet för en fastighet som utgör bostad stärkt, skriver då Högsta domstolen att man måste betrakta det här som, och att de här barnen skulle fara väldigt illa och så vidare, och vid en sammantagen bedömning så, och intresseavvägning då som man gör i det här sammanhanget, så kommer man fram till att nej, det här är inte okej. Det är, så får man inte göra. Jag vill säga för en gångs skull, det är inte korrekt, men det är vanligt att de är skiljaktiga i HD. Det är man inte här. ska säga också för att undvika en missförstånd, i majoriteten av fallen så är man inte skiljaktig, men det är ganska vanligt. Men här är alla närvarande justitieråd överens om att så här ska det gå till.
Ja, och det, man kan ju säga det också om de här barnen. Det var ju vissa av de här barnen som hade lite särskilda behov och sådär. Och man tar i den här domen upp och pekar på just det här att de har bott där väldigt länge. De skulle lida skada av att liksom rivas upp från den miljön som är deras hem. Och sen så som sagt väger man in de här små ekonomiska fördelarna det skulle innebära för ett ganska stort antal borgenärer. Men vad tror du nu då, Stefan, när HD har satt ner foten i den här frågan? Det brukar ju bli så att det kommer starta en liten lavin av människor som försöker använda sig av den här typen av invändningar för att komma undan utmätning. Hur mycket påverkar ett sånt här beslut från Högsta domstolen, kronofogdens arbete och utmätningar och sådär?
Säkert till viss del så kommer man ju få höra de här argumenten. Samtidigt så tycker jag ju att det är jätteviktigt att understryka i de här sammanhangen utöver de både rättsliga och för den delen moraliska aspekterna också kring att vi människor ska göra rätt för oss. Att det är liksom förknippat med ganska jobbiga pålagor att överhuvudtaget hamna i den situationen att man blir föremål för kronofogdens utmätning, även om det i slutändan visar sig att man får behålla just bostaden och den fastighet som man råkar äga, så är det så att man ju först tar allt andra som man kan ta utan att inskränka på det som är en skälig minimilevnadsstandard, men också i form av alltså sån här löneutmätning som görs ner till existensminimum. Så att så att säga planera sitt liv utifrån att gå och ta en massa lån därför att man ändå inte kommer kunna bli av med sin bostad genom kronofogden är kanske inte en framkomlig väg. Jag kanske själv deltog lite grann i att utmåla det här för några minuter sedan. Det var inte min avsikt.
Det är intressant, och jag menar HD:s avgörande väg är tungt, så är det bara. Du, Stefan, tiden springer lite här. Jag vet att du ska vara tomte här snart, så att du blir lite bråttom.
Nej, det ska jag inte.
Inte?
Men du
har
du
bra skulle vara skägg.
Ja, det har inte tomt i skägg. Jag har ett sånt där Arafat skägg som ja, ibland är lite längre än annars. Det beror på när jag har behagat raka mig eller sådär. Men hur är det med din skäggväxt, William?
Nej, den är ganska tunn och jag försöker raka mig regelbundet så att jag ska vara så pass renrakad. Det bara går, men låt oss släppa skäggväxt och bara önska våra lyssnare en riktigt god jul. Det här blir det sista avsnittet före jul och vi återkommer väl någon gång där efter 13 dagen när vi har vilat ut oss. Stefan nyopererad, nytomtad och bara
nyrakad
inför en vårtermin som står i antågande, så hoppas vi att vi slipper så mycket coronavirus och allt annan skit som det bara går. God jul, Stefan!
God jul på dig och till alla våra lyssnare.
Hej!